SLA Sportpodd, det sjätte avsnittet med mig, Oskar Rikstrand, Jan Larsson.
Ja, absolut.
Jag är Linus bak. Hellman.
Hej Oskar.
Och Erik Augustsson.
Yes.
Vi är taggade, vi är redo för årets sista avsnitt. Larsson, hur mår du?
Jag mår bra. Det lackar ju mot jul och då mår man väl alltid bra. Även om det kommer naturligtvis att bli en liten speciell jul med den här corona och avstånd och allt vad det.
Vad har du gjort den senaste veckan?
Ja, det är som sagt lite julstök har det väl blivit. Och sen, ja, man kommer ju aldrig ifrån idrotten. Så jag har kollat en del handboll faktiskt. IFK Smart med Varberg kanske vi inte ska orda om. Den var ju inte så där, men jag har ju kollat EM. Och jag kan ju glädja mig åt att mitt favoritlag Norge ska ju i alla fall spela mot Danmark i semifinal på fredag kväll.
Har dina nya golfklubbor kommit till användning än?
Nej, inte än. Planen kan vara att det kan bli en runda på förmiddagen på julafton. Och det är ju bra eftersom jag har min gamla far då, som är drygt 84 år. Så att, då kan vi träffas där uppe och några andra kanske. Det hoppas vi på. Bara inte, hoppas det inte blir snö nu då.
Det är en plan som du inte delar, Linus Hellman. Det blir ingen golf på julafton för din del.
Nej, det blir ingen golf. Det blir förhoppningsvis någorlunda julfirande. Trots begränsningarna med pandemin.
Vad har du haft för dig sen vi sågs senast?
Nej, jag har arbetat den senaste veckan och det har blivit mycket fokus på ishockey, sett sig Sjöriko. Tre matcher faktiskt. Nu blev den klara för allettan, så att det var ju positivt. Sen har jag även följt med i de här övergångarna som aldrig tar slut mellan Sjöriko och Skövde. Det spelare kommer och går mellan klubbarna.
Just det, Erika, har du också följt med i de övergångarna?
Jag har hängt med lite grann. Jag har varit ledig lite också, så att jag följt det lite på avstånd. Så där, så att...
Du har krypt i lera.
Ja, det kanske är att dra lite för långt. Men jag har varit på lite motocross i alla fall här i veckan och hängde i hålan i Tibro. Tibro MKs träningsbana där och fick hänga med brorsan och några andra förare som testade lite fjädring. Så det var kul att få lite motorsport igen.
Och vad har jag gjort? Jo, jag är helt mör i kroppen. Igår bars det flitigt upp i trapphuset till min nya lägenhet. Jag har flyttat, fick hjälp av mina eminenta kompisar, men kroppen är mör. Hjärnan är också mör, men jag tror att vi ska kunna ta oss igenom det här. Och jag tänker att vi ska börja med att prata lite om en person som har varit aktuell här i veckan. En av Skövdes största idrottare, Oskar Wendt. Han blev ju nominerad till SLA-plaketten som kommer att delas ut på idrottsgalan 30 januari nästa år. Han har också varit aktuell i Champions League-lottningen som skedde under måndagen, där hans Borussia Mönchengladbach lottades mot Manchester City. Larsson, vad har du på Oskar Wendt?
Ja, jag har ju följt honom i alla fall i unga år en hel del. Då. Jag kommer ihåg mycket väl när han slog igenom IFK Skövde väldigt tidigt då, som 15-16-åring någonting. Sen försvann han ju ner till IFK Göteborg och gjorde ju väldigt bra ifrån sig där. Och sen blev det ju efter Köpenhamn och sen i Tyskland nu då, alla år. Så att jag har följt honom på distans, försöker väl alltid att hålla lite koll på de matcher han spelar och sådär. Han är ju, ja, han har ju fantastiskt många goda kvaliteter. Framförallt har han ju en väldigt fin vänsterfot och bra spela på one touch som man säger. Det är ju det som mycket av elitfotbollen bygger på. Det är där han fått lära sig tidigt. Så att Oskar är en fantastiskt bra fotbollsspelare.
Linus, har du sett honom spela? Har du pratat med honom?
Ja, jag har pratat med honom, men jag har inte sett honom spela live så, eller liksom på det sättet. Men jag tycker det är fantastiskt att man har gjort 10 säsonger i Bundesliga i Gladbach. Jag tycker Bundesliga är en underskattad serie när det kommer till de europeiska ligorna. Och det är bara gratulera till en framgångsrik karriär som kanske närmar sig sitt slut nu.
Ja, man tänker det. Och det har blivit mer och mer bänk för honom de senaste åren. Men just nu har Mönchengladbach haft problem på vänsterbacksidan. Man har haft sin ordinarie vänsterback skadad, sjuk. Wendt har spelat mycket, fått förtroende. Han gjorde också mål i Champions League nyss. Första, eller hur?
Ja, det var första målet han gjorde där, absolut. Och det där du säger att han, det har ju varit lite kalkylerat också, vet jag, ju sista åren. De har ju värvat en ersättare till honom, men det tar ju alltid tid där. Så att han är ju med där som väldigt viktig, vad jag förstår, både i laget och framförallt i truppen då. Han är en ikon helt enkelt i deras verksamhet. Och sådana är man väldigt rädd om, liksom, på många fall i alla fall.
8 raka starter har han gjort nu. Han är 35 år gammal. Han säger att kroppen börjar känna av det. Vi lyssnar på hur det låter när Oskar ringer upp mig faktiskt. Jag ringde honom, inget svar. Men han ringde upp mig. Vi lyssnar på hur det låter. Tjena Oskar, hur är läget?
Det är bara bra, tack. Jag är själv.
Grymt, det är fint. Tack för att du ringer upp. Tack för att du ringer upp. Är du på resande fot eller?
Jag är på väg. Jag sitter i bilen på vägen.
På vägen. Har du tränat eller vad händer?
Tränat. Dagen efter match är vi inte så mycket, men det som går att göra har vi gjort i alla fall.
Just det. 3-3 mot Frankfurt igår. Mycket matcher nu. Hur känns kroppen för dig?
Det känns.
Ja.
Så kan man väl säga, men hellre mycket matcher än mycket träningar. Så att, det är ju kul så sett, men det är klart att det sliter, och framförallt allt resande. Det är väl det som sliter mest, om man skulle säga så. Att spela fotboll är ju alltid kul. Och det är klart att man är lite trött när man spelar var tredje dag, men det är framförallt resandet som tar på en.
Åtta i ligan är ni, och framförallt vidare då i Champions League. Vad säger du om era insatser i Europa under hösten?
Champions League har väl varit... det går inte att säga annat än att fantastiskt. Vi kom väl i... Nu kan jag ju inte alla grupper utan till så, men jag har svårt att se att det fanns en svårare grupp än den vi hamnade i. Vi kom in som fjärde sidningslag i den gruppen. Och spelade mot Real Madrid. Alltså lagen behöver ju knappast någon presentation. Liksom. Real Madrid, världens största klubb. Om inte världens största klubb, så topp tre största klubbarna i världen. Den klubben som har vunnit flest Champions League-titlar någonsin. Vi får Inter Milan som... Han varit i Europa League-final förra året, tror jag. Storlag, världsspelare överallt. Shakhtar Donetsk. Kanske inte lika välkänt som Real Madrid och inte, men för alla fotbollsintresserade så är det ändå ett lag som i princip varje år spelar Champions League och som går långt i Europa. Och jag tror de var i semifinal i Europa League förra året. Så svårare gruppen så kunde vi knappast få. Och för oss... vårat lag, våran klubb, att ta andra platsen i den gruppen var en enorm prestation.
Du har spelat många stora matcher i din karriär. Känns det fortfarande speciellt när man möter de här stjärnorna i Real Madrid, Inter, eller har du blivit lite avtrubbad där?
Avtrubbad kan jag säga. Det är klart att man har en annan känsla. Min första Champions League-match, tror jag, om inte jag har fel nu, var min första Champions League-match var Manchester United på Old Trafford. Det är jättelänge sedan. Det är typ 2006-2007 kanske. Den var första. Och det är klart att det var en helt annan nervositet då än vad det är nu. På grund av att man är äldre. Man har spelat den typen av matcher många fler gånger. Så att det är väl inte samma nervositet. Men det är klart att det är lika mycket anspänning. Och det är klart att det är alltid speciellt att spela Champions League. Och framförallt när man spelar mot de stora klubbarna med de spelarna som de har. Så jag är glad att det alltid finns en extra anspänning och en extra laddning för oss alla. Liksom, eftersom att vi är ändå en klubb som är, vi är bra, vi är stora, men vi är inte riktigt... De är liksom en hylla över oss, om man ska vara ärlig. Liksom. Så det är fortfarande speciellt. Det enda negativa med det hela är att man får göra det inför tomma läktare. Men annars så är det precis lika speciellt som man kan tänka sig.
Ja, precis. Du snuddar lite vid det där jag tänkte fråga. Det har ju varit ett väldigt märkligt år och en märklig idrottssäsong. Kan du inte ge en liten inblick i hur det har varit att leva som fotbollsproffs i Tyskland under coronapandemin?
Det har varit... annorlunda är väl det ordet som kommer först. Givetvis. Det har varit väldigt annorlunda. Tyskland och Bundesliga framförallt hitta ett koncept som funkar, och gjorde det relativt fort. Jag tror väl att vi var den liga som startade först efter det avbrottet som var i våras liksom, överallt. Precis. Så tror jag vi var någon som startade först, om jag inte minns helt fel.
Nej, men det stämmer.
Ja, hitta ett koncept och regler som har funkat liksom, och en eloge till alla liksom som är i arbetar i den klubben jag spelar i, men alla runt omkring som gör liksom, vi alla hjälps verkligen åt för att hålla fotbollen vid liv och för att fortsätta kunna spela fotboll. Så att man tänker, eller folk tänker väldigt mycket liksom, eller det pratas om att liksom att det bara är liksom att det är fotbollsspelarna ska få spela och så, men i Tyskland det är så många arbeten, så många människor som jobbar i fotbollen, runt fotbollen, med fotbollen. 60-70 tusen jobb liksom. Som ändå fortsätter att fungera under en sån här två period som det har varit. Så att väldigt glad och stolt att vi har lyckats hålla det så pass bra med så få fall som det ändå har varit. Och sen är det klart att vi har ju regler överallt. Vi liksom, som tur är så vi tränar. Vi har våran träningsanläggning bredvid våran arena, så att vi har liksom tillräckligt med omklädningsrum, så vi använder just nu 4 omklädningsrum istället för 1 varje dag när vi kommer att träna. Vi sitter liksom alla avstånd överallt och munskydd när vi måste, och vi coronatestas minst var tredje dag.
Just det.
Så inför varje match så testas vi, och eftersom att vi har spelat match i princip i snitt var 3,4-3,5 dag så har vi testat oss var tredje dag ända sedan i april typ, känns det så.
Mm.
Så det är väl det, om man säger runt omkring så. Sen fotbollen i sig, klart att de första 1-2 matcherna kändes väldigt väldigt, väldigt konstigt utan publik. Framförallt på hemmaplan. Vi har en fantastisk fantastisk supporterskara. Alltså vår arena är alltid fullsatt. Så vi har varje hemmamatch någonstans mellan 50 och 55 000 beroende på om bortafansen fyller sin kvot. Men så vi spelar alltid inför 50 till 55 000 och sen liksom från 55 000 fullsatt, alla skriker, alla är på bra humör, till att spela nästa match och så är det liksom helt släpptiskt. Du hör varenda ord som sägs. Varje gång någon passar eller skjuter bollen så hör du liksom ljudet på bollen. Så det tog lite tid att ställa sig in. Och om man ska vara helt ärlig också, och kämpa lite med de här sista procenten energi som du får av att det är en fullsatt arena. Den sista energin fick man liksom kämpa med och hitta i början.
Du pratade ju lite om att resorna tär på en och sådär förut. Du har hunnit fylla 35 år nu. Hur känner du kring framtiden inom fotbollen?
Ja, det är klart att alltså jag vet ju om att jag har mer bakom mig än vad jag har framför mig. Det är inte så svårt att räkna ut. Men samtidigt kroppen känns bra. Det är klart att man kanske känner av det lite mer nu som 35 än med 25.
Mm.
Men kroppen känns jättebra. Jag har fortfarande samma motivation, samma drivkraft, samma hunger som jag alltid har haft. Och tycker framförallt, och det viktigaste, att det är lika kul idag som när jag var en liten pojk och var 5-6 år typ, och sprang hemma på gräsmattan eller nere på Lillegården och spelade fotboll.
Mm.
Så länge jag känner det så kommer jag fortsätta, för jag har det bästa jobbet jag någonsin kan föreställa mig. Och så länge kroppen tillåter och så länge motivationen och hungern finns där, så kommer jag fortsätta spela fotboll så länge det bara går.
Du måste fråga också, din moderklubb IFK, ja. IFK Skövde är ju på uppgång nu. Hinner du hänga med något i vad som händer i fotbollen på hemmaplan här, eller?
Ja, seriesegrarna menar du?
Ja, precis.
Exakt. Ja, givetvis. Det finns inte en chans i världen att jag missar vad som händer hemma. Det är ändå, alltså jag är så blåvitt man bara kan vara. Mm. Har alltid varit och kommer alltid vara. Har fortfarande många personer som är engagerade i klubben och som brinner för IFK Skövde fotbollsförening, så att, eller fotbollsklubb. Så att, jag kommer alltid att hänga med så bra det går. Vann serien och Kärbel har kommit tillbaka och tagit över taktpinnen. Mm. Vilket givetvis också ska bli spännande. Och Kärbel så känner jag ju sedan, det känns som 100 år tillbaka, men vi spelar ju ihop, jag och Kärbel förr i tiden, så att det ska nog bli jättebra. Så att, det ska bli kul att se vad som händer och sker och hur det utvecklar sig inför nästa år.
Känslan är att Oscar Wendts far Joakim Wendt inte blir besviken när han hör Oscar prata om IFK Skövde på det där sättet, eller?
Nej, det blir han garanterat inte. Han vet ju att han har sin son också, och det är väldigt förknippande med IFK Skövdes fotboll. Så att, ja, kanske var det en lite nära en dröm att avsluta karriären på hemmaplan, men det är väl knappast troligt vad jag förstår. Så om man nu flyttar hem så går väl flyttlasset eller tillbaka till Göteborg då, som har blivit mer och mer hem för Oscar Wendt. Så att han lär säkert hamna här. Så får vi se om det blir något spel i IFK Göteborg i så fall. Många har ju spekulerat och pratat om det, men det återstår att se.
Han pratar väldigt varmt om supporterkulturen i Tyskland på Borussia Park, 50-55 000 varje match. Ingen här inne har varit där, va?
Inte på Borussia Park.
Men du, Linus, du har varit i Tyskland på fotboll.
Jag har återkommit till Berlin 5 år i rad nu på slutet, och då brukar jag alltid passa på att försöka besöka Olympiastadion. Och så har jag sett ett antal matcher med Hertha Berlin där spela. Alltid minst 60 000 personer, och det är ju ett fantastiskt atmosfär och drag kring matcherna. Jag såg Bayern München där, Hertha Berlin Bayern München inför 75 000 på Olympiastadion. Det är bland det största jag upplevt, måste jag säga. Det trotsar väldigt mycket. Hertha Berlin var på väg att skrälla i den matchen dessutom, ledde med 1-0 länge. Och det gick ända in på stopptid innan Thomas Müller kvitterade för Bayern, och då märkte man att det blev lite besvikelse i det i Hertha. Men det var stort ändå att få så nära ett sånt topplag.
Erika, du har inte varit på tysk fotboll, men du har varit på sport i Tyskland.
Ja, tysk fotboll, det står inte med på min meritlista så sätt, men jag har varit på lite motocross, oväntat nog.
Vad var det för något då?
Det var träning i våras bara. Jag var med brorsan nere som var försäsongstränade nere i Belgien, Holland, Tyskland. Då fick jag hänga med på en träning till Grevenbroich i Tyskland där, så att lite sport har det blivit i Tyskland i alla fall.
Kan du på 15 sekunder berätta om hur motocrossen står sig i Tyskland?
På 15 sekunder, det är en svår uppgift kanske, men Ken Roxen kan vi bara nämna om vi ska prata motocross i Tyskland. Det är liksom den som kan motorsport och motorcykelsporten vet vem Ken Roxen är och behöver ingen närmare presentation.
Vi ska inte fastna där, känner jag sådär spontant. Larsson?
Nej, men jag hade lite tillägg om att tala om Tyskland och supportrar. Jag har ju varit ett antal gånger, kan jag säga, på handboll i Tyskland. Varit både i Flensburg och varit i Kiel, och även varit på IFK Skövde när de var ute i Europacup. Och man märker ju det på något vis att idrotts, alltså de här matcherna, det är ju fest i Tyskland. Man är otroligt duktiga på att skapa sina arrangemang och så vidare. Hockey-VM i Köln var jag och Linus på för ett par år sedan också, när Sverige blev världsmästare. Det var ju också fenomenalt, och den kanske, Sverige vann ju, men den häftigaste matchen, den såg vi säkert på fredagkvällen när Tyskland mötte Danmark i hallen där i
Lanxess Arena.
Ja, Lanxess Arena i Köln, för fullsatt 20 000 liksom. Det var häftigt.
Jag inflikade även knappt 10 år sedan även Final Four i handboll. Fantastiskt stort, 20 000 människor där på. När Barcelona vann väl där med Johan Sjöstrand, tror jag.
Ja, just det. Det var vi också på. Det var så länge sedan jag nästan glömt, men det var också häftigt. Ja. Fantastiskt. Så Tyskland och idrott, det är ju någonting man ska gå och försöka och få med. Alltså. Sen är ju England med sin fotboll naturligtvis, men Tysklands bredd är underbar liksom, med den typen av matcher.
Jag vill bara använda våra expertkunskaper i rummet här. Jag bad Erika berätta om motocross kulturen i Tyskland på 15 sekunder. Linus, kan inte du på 15 sekunder berätta om det politiska läget i Tyskland?
Jo, det kan jag göra kort. Man går i väntans tider. Man väntar på att Kristdemokraterna, Merkels parti, ska utse en ny partiledare. Och man väntar på att det kommer bli ett val i september nästa år. Så det är väntans tider i Tyskland.
Det frågade jag inte Oscar Wendt om, men han går i alla fall upp mot två andra profiler här nu på idrottsgalan i Skövde. Det är det ärofyllda SLA-plaketten som står på spel. Vilka gör han upp med, Larsson?
Ja, det är ju tre stycken nu som har nominerats av nomineringskommittén. Oscar då för sina meriter givetvis i tysk fotboll och Champions League-mål och allt möjligt. Och sen har vi ju då... han har ju vunnit förut, ska vi också tillägga. Och det är samma med Max Friberg då, Skövdekillen som spelar hockey i Frölunda. Han är nominerad år också. Nu blir inte hockeysäsongen slutförd, men Frölunda hann ju faktiskt med att vinna Champions Hockey League där innan det stängdes ner. Så att han finns med bland de nominerade. Och som tredje har vi då den här fantastiskt oväntade segraren i Gotland Grand National, världens största endurotävling, Matilda Ahlström, FMCK Skövde. Så de tre står det emellan. Så får vi se vad det blir i slutändan.
Det blir spännande.
Det blir alltid spännande.
Erika, vem tror du vinner?
Bra fråga. Det ska bli spännande att se. Jag vill inte lägga en tippning på det faktiskt.
Vi befinner oss som sagt i märkliga tider. Elitidrotten rullar på utan fans. Breddidrotten är satt på paus sedan tidigare. Många lag väntar på besked. Spelare får träna individuellt. Och jag har pratat med Peter Johansson som är huvudtränare i HK Country. De har inte spelat en match sedan den 17 oktober. Och frustrationen börjar väl växa kring bland spelarna som inte får göra det de gillar mest. Vi lyssnar på hur Peter Johansson låter här. Det har gått 2 månader sedan ni i HK Country senast spelade en match. Vad har ni gjort sedan dess?
Ja, vad har vi gjort? Vi har inte fått göra så där jättemycket kollektivt. Det lades jag av det månadsskiftet oktober-november. Där, så att det är egentligen 2 månader nu. Vi har de har program som de jobbar utifrån, både när det gäller styrka och när det gäller kondition. Vi har haft någon träff i november där vi körde gemensamt, sen utomhus. Sen har vi inte haft någonting efter det för att vi har försökt följa de här restriktionerna så gott det går. Så de jobbar på så gott de kan. Vissa gör det bra, vissa gör det mindre bra. Skulle jag tro. Nu är det ju heller inte så att man ska vara på gym, så att man får jobba med kroppen som belastning, och de har program som de ska jobba med. Men det är inte riktigt därför vi håller på med handboll.
Nej, hur är väntan på besked och på matcher och så där? Jobbigt, frustrerande eller?
Ja, det är ju sek. Jag sa det till någon elev, jag känner som att man gjort 543 olika planeringar både i skolan och i handbollen. Mm. Så att det är klart att det, och för spelarna är det ju jättefrustrerande så klart. Vi är inte någon elitverksamhet och försörjer oss på det här, men vi håller på med handboll för att det är roligt och med gemenskap, vi tycker om sporten, och såklart att vi har mål och med det vi håller på med, men det är klart att det blir segt. Och så vet det jobbiga är ovissheten, det är för alla i samhället nu, det är ovissheten som är det jobbiga. Nu kom det lite besked igår här då, som vi har att utgå ifrån, får vi se. Vi tänker i alla fall inte träna någonting kollektivt förrän i vecka 2 blir det, med start 11 januari. Men då får vi inte träna alla, då får vi träna 8 och 8. Så att, vi har några planer på hur vi kan fördela det, dela upp tiderna och dela upp hallen så där.
Under onsdagen som du var inne på där så kablades det ju ut lite ny information från handbollsförbundet. 3 alternativ på hur man kan fullborda säsongerna. Hur reagerade ni på HK Country? Ni hade haft något möte?
Ja, nummer 1 var ju att det var väldigt skönt att det kom någon form av besked och någon form av ambition att fullfölja serierna. Och att de jobbar nog för högtryck på förbundet och gör sitt absolut bästa. Det var ju 3 olika alternativ. Alternativ 1 är att serien någonstans ska komma igång i februari och spelas färdigt fram till den 10 maj. Att man fullföljer hela serien. Däremot så stryks i det alternativet kvalet. Så det är bara 1 som går upp. Och de två sista som åker ut. Så det blir inget kvalspel på den här division 1 och 2 nivå då. Det är ett alternativ. Det andra alternativet var att serien kommer igång 1 mars. Och då ska man spela enkelserie. Men då ingår också kvalspel. Så då ska den vara färdigspelad i serien till 11 april. Och så är det kvalspel några veckor efter det sen. Och sen funkar inte det heller, så ska serien startas den 22 mars i så fall. Och då är det bara enkelt, då är det enkelt är det utan kval. Så jag hoppas, vi alla hoppas att det blir något av de här alternativen som man får någon möjlighet att spela färdigt serien. Det är inte på liv och död det här, men samtidigt så om man nu är egoist och i våran värld i country, vi jobbar ju med våra lag liksom, precis som alla andra gör de här nivåerna, så är det ju för oss roligt och lite inte vi, ja, jo, men det känns viktigt för gruppen och klubben också att få möjlighet att kunna avancera.
Vad är din känsla just nu? Hur tror du att framtiden kommer se ut? Hur kommer säsongen att avslutas?
Ja, jag har ju ja, det är, nu är inte jag statsepidemiolog på något sätt. Det är ingen jäkel som vet det. Men jag hoppas att vi på något sätt får avsluta detta. Och att det i så fall troligtvis kanske blir alternativ 2 och 3. Det vill säga att det blir en form av enkelserie där. För jag tror att det blir svårt att komma igång i början på februari. Även om spelarna tränar själva och sånt där, så måste man ändå träna lite handboll. Det, oavsett vilket lag det är, så är det skaderisken skyhög. Om man bara tränar en vecka handboll och så ska man igång med någon med seriespel och tävlingsmatcher. Så att vi behöver ju, alla lag behöver ju få en fair chans att träna. Så då tror jag, med tanke på det, så tror jag att 1 mars är det som vi ska hoppas på. Och i så fall att det blir en enkel serie.
Han är ingen statsepidemiolog, men 1 mars tror han, eller hoppas han, att serierna kan dra igång igen. Larsson, vad är din känsla?
Ja, det är en klok man, Peter Johansson, som jag känner honom. Så att det ligger säkert mycket där. Och det är väl omöjligt att veta, men som det ser ut nu så ser det ju väldigt osäkert ut. Så att kan man komma igång då så får man nog vara väldigt nöjd. Det finns naturligtvis också en överhängande risk att hela den här säsongen stryks och att man får börja om på nytt nästa år istället. Men ja, det återstår att se. Så att vi får se. 1 mars låter nog realistiskt i alla fall. Mest realistiskt är det jag har hört.
Vad tycker du då? Vad ska man göra om du hade suttit i något förbund här? Hade du bara blåst av allt eller väntat på ytterligare besked eller?
Nej, men jag tror det är viktigt att man försöker att leva på något slags hopp ändå överhuvudtaget. Vi har ju fler sporter, vi kanske kommer till det, som är inblandade i de här funderingarna. För att jag tror att det finns en uppenbar risk att om det nu inte blir något mer spel för idrott på den här nivån, och även om vi går in och tittar, för det är ju också juniorer och sånt som är inblandat. Då tror jag att det blir så här att det finns en stor risk för att intresset kommer gå ner. Ungdomar, kanske framförallt ungdomar, 15, eller 16, 17, 18 år, de ledsnar kanske, hittar på andra saker på sin fritid. Och då kommer vi få bekymmer sen att rekrytera spelare till lagen. Det är en stor risk om man liksom ställer in allting och inte börjar förrän i höst. Utan jag tror att det vore mycket välgörande ifall man kunde komma igång. Alltså, även om man bara spelar en enkel serie. Någonting måste komma igång.
Många idrotter är drabbade, många lag är drabbade, många frågetecken ska rätas ut, inte bara i handbollen, även i hockeyn, där SIK igår har blivit klart för allettan. Vad vet vi där? När kanske det gick att tänka sig kliva in i allettan?
Ja, det är ju så. Jag har ju pratat idag på lite grann med hockeyfolk där, Anders Lundström bland annat i Skövde IK och även Hockeyförbundet, och det kommer att vara ett beslut i svensk ishockey som ska tas i början på januari, där man kommer att då bestämma hur man har tänkt sig med resten av säsongen då. Och när det gäller SHL då, högsta ligan, och SDHL som är damligan, allsvenskan och division 1, så är det ju redan fastställt sedan tidigare att den ska ju spela vidare. Det är ju bara en total lockdown av samhället som kan stoppa det. Men sen är det all annan verksamhet under då som man måste fundera på. Samma som i handbollen. Ska man spela, när ska man spela och när ska man börja? Det vet man inte. Allettan som är aktuell för oss med Skövde IK och Mariestad skulle ju gå igång i mellandagarna. Det är bestämt. Kommer den inte att göra. Man måste spela färdigt serierna först. Och det pratar man väl kanske om några veckor in i januari och börja som tidigast.
Vi tar tillfället i akt. Skövde IK slog Kumla igår, blev klart för Allettan. Henrik Tegel avgjorde matchen i sista sekunden. Ja, Linus, du såg dramat.
Ja, ja, herregud, det var dramatiskt värre. Slutsignalen göd, men precis innan hade Henrik Tegel rakat in pucken i nätet. Då måste jag säga att jag fick en sån här déjà vu-känsla från, ja, det kanske 7-8 år sedan i Billingehov. Jag fick påminna Fredrik Ljunggren om den också. Han erinrade sig också det. Henrik Tegel avgjorde mot Mjölby i en match i Billingehov också på absolut sista sekunden. Jag vet att den tidigare Sjödiko-tränaren Mikael Kvarnström som då var i Mjölby, han slog vars out i båset. Han ville liksom, det kan inte vara mål, det kan inte vara mål, men det var det. Och nu upprepade sig historien igen då i Kumla, samma person, och nu betyder det lite mer då när det var ett mål som han sköt i Sjödiko Tallhättan.
Hur tydligt var det att pucken var i mål i tid?
Ja, det var ganska tydligt och domaren pekade enträget på mål, så att det var inte så stor diskussion.
Hur var situationen då? Slagskott?
Nej, Skövde IK tryckte på framför mål och Henrik Tegel fick pucken i bortre stolpen och kunde lyfta in den helt enkelt i nät. Överspelad målvakt.
Och nu ska man avverka de här sista grundseriematcherna innan man går en osäker framtid till mötes. Erika, motocrossen, hur ser den framtiden ut? Hur påverkas den framtiden av coronapandemin?
Motocrossen ligger ju lite längre fram i tiden så. Där är ju, där pratar vi april som säsongen ska dra igång. Med att de släppte SM-kalender nu här om veckan. Och det ska enligt vanligt program starta i Landskrona i mitten av april. Enduron däremot brukar köra lite vintertid så där också. Där har vi ju vinterkuppen Östra Skaraborg där klubbarna här i området arrangerar en motionsserie under vintern. Som lockar många hundra, över 500 förare vid tävlingarna så, landets största motionsserie så. Där är det lite oklart vad som kommer hända. Jag såg här precis innan vi satt oss här egentligen och flera klubbar har dratt sig tillbaka och inte kommer att arrangera. Skövde och Tibro och Karlsborg, de har flaggat för förhinder där att det inte kommer gå. Men de siktar ändå på att köra de andra klubbarna. Sen får vi se hur det blir, om det blir som planerat. Och i så fall så ska första tävlingen vara i februari någon gång. Men vi får se hur det blir lite där. Det är lite oklart.
För det är väl så, den där vinterkuppen, om jag får bara komma med en synpunkt. Det är en motionsserie, absolut. Men den är oerhört viktig, vad jag förstår. Den samlar ju i princip hela eliten, va? Är det inte så?
Jo, men verkligen. Det är ju den som finns att köra på vintertid, om man säger så. Det finns några uppåt Stockholm så där också, men det är just Östra Skaraborgs vinterkupp som man kör, och då är det många bra som är med och då samlas alla här liksom så. Så att det, absolut är det motionärerna som är flest och störst klass, men absolut att det är den svenska eliten som är med och gör upp också så där. Både för att ha lite kul att köra på vintern, men också få lite racekänsla så där och lite tempo inför nästa säsong, så att absolut.
Återstår att se hur det blir, återstår att se om det blir någon publik. Jag tänkte passa på att fråga er, ni har ändå fått privilegiet att se en del matcher på plats den här säsongen inför tomma läktare utan publik. Hur har det varit? Har ni några intryck eller minnen?
Ja, jag minns ju första matchen då, hemmamatchen på Södermalms IP när det inte var någon alls, ingen publik alls, när Skövde IK skulle spela när säsongen äntligen kom igång. Det var väldigt surrealistiskt måste jag säga, det ekade tomt.
Mm. Ja, för min del så har jag ett annat minne som jag kan ta också tillbaka under säsongen. Det var ju, får inte glömma, att IFK Skövde gjorde ju en fantastisk vårsäsong tills den avbröt, som var ju obesegrad. Det var stora förväntningar i slutspelet, och innan sista matchen där jag skulle spelas mot Kristianstad hemma så ställdes ju alltihop in. Och då träffade jag ju, vi höll ju på som vanligt och förberedde oss där. Jag tror matchen skulle gå en tisdag eller något sånt där, och då träffade jag. Om de sprang på av en händelse, Jonas Wille då, tränaren då, i IFK Skövde, på en matbutik i Skövde vid halv sju tiden. Och då han berättade, sa, ja, det blir det inställt och det blir ingenting. Man trodde ju nästan inte det var sant. Och man tänkte, oj då, nu är det väl, kanske upp, håller upp några veckor och sådär. Men ja, det har vi ju sett vad som har hänt med det. Vi lever ju fortfarande mitt i den här pandemin.
Ja, för min del så, jag skulle spenderat våren på Bali och surfat. Och skulle vara ledig några veckor, men det blev inställt som mycket annat. Och jag fick sitta på redaktionen över påsk istället och kommer ihåg att jag skrev ett uppslag där om att idrotten var tillfälligt pausad över påsk och undrar hur det blir för våra lokala profiler. Så jag satt och ringde runt där till en del och hörde hur de tränade och hur de hade det. Men då trodde vi väl alla att det skulle bli ett litet tag så där, och sen drar vi igång och kör som vanligt. Och nu sitter vi här snart ett år senare och det är konstigt.
Vi har redan börjat minnas tillbaka. Vi ska fortsätta innan året är slut. Larsson, du har redan börjat ta på dig tomteluvan där borta, säger jag. Vi är inte klara riktigt än.
Nej, okay.
Årets sista avsnitt har en liten bit kvar. Jag tänker att vi ska försöka sammanfatta det lokala idrottsåret. På sätt och vis i alla fall. Helma har ju ett i uppgift. Du har gjort en liten lista i alla fall.
Men jag har ingen vetenskaplig lista, men en liten lista absolut på lite händelser. Så.
Som sticker ut.
Ja, reservation för minnesluckor. Men jag kom hem från Riga, Lettland, i början av mars. Och då stod det klart vem som skulle ta över som tränare i för Skövde efter Jonas Ville. Och där stod han ju då, Henrik Signell. Det var ju lite spekulation vem det skulle bli, men när röken hade lagt sig så var det ju han som stod där som ny tränare.
Ja, det var ju också en händelse som jag minns. Jag vet att jag var där när han presenterades. De här styrelsemedlemmarna ställde sig upp, applåderade till hans entré i Scandic. Det kändes tungt där och då. Absolut. Det var i mars. Ta oss vidare.
Ja, sedan så var det ju också lite grann, tycker jag, i år då på Skövde HF som fick danska förstärkningar. När fyra danska spelare kommer in, det var ju också lite nytänkande, de gjorde ju om sin filosofi där, Skövde HF.
Det kändes absolut spännande. Larsson, kommer du ihåg när Skövde HF presenterade sina danska nyförvärv?
Ja, absolut. Det gör man ju. Det kommer ju ihåg snacket som var innan där. Och Rasmus Paulsen sa ju till mig redan innan då, när man fick klart för sig att det var en del spelare av olika skäl som skulle lämna då, att nu hade han ju missan chansen att bygga sitt eget lag, och det är ju det han håller på med. Så att, och det lagbygget är ju, får man väl säga utan att vara elak, hittills tämligen bräckligt, för att hösten har ju inte varit speciellt bra för Skövde HF. Men, de börjar om här nu på annandag jul, om jag börjar de spela igen, så att här finns ju alla möjligheter att plocka poäng, men det vill väl till att de har sina spelare på banan nu och inte på rehabcentret, om det ska gå bra.
Linus, ta oss vidare.
Ja, sen har vi ju även, vi har ju tangerat det, men det är klart, en serieseger i fotboll tycker jag alltid sticker ut, och det är ju IFK Skövde som går upp i division 2. Sedan så ska vi även ta upp, tycker jag, Tobias Lindroth då, som skrev på för Skövde AIK, och det är också en händelse som sticker ut.
Där har vi fyra finhändelser. Erika, du håller på att riva studion medan jag pratar här. Kan du försöka ändå säga någonting som du minst från 2020, något som har suckit ut?
Jag tänkte plocka ner det lite inför jul, men vi kan lägga in någon mer kommentar här. Jag måste ju nämna Gotland Grand National såklart. Världens största endurotävling. Att den blev av överhuvudtaget i dessa tider, och att vi fick en sjunde seger genom Matilda Ahlström där. Det kan jag ju inte nämna, det måste jag säga.
Larsson?
Ja, absolut. Det var jättestort. Det har jag sagt också förut, att det var ju en enorm skräll på alla möjliga sätt, och återspeglar sig nu med nomineringarna inför, både som hon är nominerad både som bästa kvinnliga idrottare och även till SLA-plaketten. Så att det har ju satt avtryck, kan man ju säga.
Vad ser ni fram emot 2021?
Förhoppningsvis ett vanligt år. Men det kanske är för mycket att begära.
Ja, det var väl så jag var inne på förut också. Man hoppas ju verkligen det. Liksom, för att en annan grej som jag tänker på rent personligen då, som har ändå jobbat några år inom den här branschen, har väl aldrig bevakat så många matcher från redaktionen som man har gjort som i år. Det har ju inte varit i närheten liksom, med tanke på, det har varit mycket webb-tv och sådana här på matcherna. Men vi har ju också försökt att ta vårt ansvar där, att inte springa runt på för många ställen och med den här coronatiderna. Utan vi har försökt att hålla oss till de avtal och de regler som även vi har i våran bransch. Så att, det är ju det känns ju väldigt, väldigt märkligt, och det är ju smidigt ibland, men det är ju väldigt trist att man tappar ju mycket av de här personliga kontakterna som är så värdefulla. Så att, det hoppas jag verkligen att vi kommer ifrån.
Sex avsnitt klara då, och vi går på julledigt. Vi lär vara tillbaka i januari. Larsson, då kommer du att avslöja någonting inför Idrottsgalan, eller hur? Någonting.
Ja, avslöjanden är ju svårt alltså. Men däremot kan vi väl försöka lägga ut texten lite på ett annat sätt kanske. Men Jag får fundera på det lite över julen.
Subtila hintar.
Ja, just det, precis. Kan vara så. Det, vi får se, men det kan vi väl också säga att vi har vi kört 6 gånger och det, vi har ju fått ett jättebra gensvar, märker vi ju. Så att vi kör vidare 2021 under våren. Får vi se hur långt var vi landar.
Härligt. Vi önskar väl alla som lyssnar en god jul. Vi tackar.
Och gott nytt år.
Och gott nytt år. Vi tackar alla som lyssnar. Och så hörs vi igen om ett par veckor.
Gör det.
Hej.
Hej, hej.
Den här podden spelades in i poddrummet hos Rikstrand & Company i Skövde.